Speciellt på kvällarna så har jag en speciell övning som jag behöver gå igenom, och det är det här. Vårt sovrum ligger på ovanvåningen i vårt hus. Och innan vårt sovrum så finns det en hall eller ett litet rum där William sover. Så för att komma från ytterdörren in till vårt sovrum så behöver jag gå igenom Williams sovrum. Okay? Problemet är det här att ibland så sover han väldigt lätt när jag kommer hem. Och jag vill ju inte väcka honom, visst. Jag vill ju att min son ska ha det bra. Att han ska få sin sömn och det han behöver. Så vad jag brukar göra är att se till att det är mörkt i rummet. Att jag inte tänder lampan när jag kommer in. Jag kanske kommer hem sent någon gång. Så jag smyger upp för trappen. Ser till att lampan är släckt så att det är mörkt. Så att William, som kanske sover lätt, inte vaknar och ser att hans pappa befinner sig där i rummet i mörkret. Jag vet inte om ni har gjort liknande övningar. William försöker hindra mig från det, har jag märkt. Och det är det här. Under dagen så har han en plan. Han är ganska smart. Han har en plan, och det är det här. Att han sprider ut alla sina små leksaker. Och ibland är de ganska vassa. Så han sprider ut dem över hela rummet. Så att när jag kommer där i mörkret så vet han att pappa kanske råkar trampa på en av de här leksakerna. Och det gör ont. Okay? Jag tror i alla fall att det är en genomtänkt, intelligent plan från William. Att höra att pappa trampar med något. Och jag skriker så han vaknar så han får se och träffa mig. Nu, William kanske inte alltid förstår varför jag lämnar honom hemma hos sin mamma och går till jobbet. Och till synes lämnar honom. William kanske inte fullt förstår varför jag gömmer mig i mörkret, visst? I rummet där. Men vad jag hoppas och vad jag önskar att William, speciellt när han växer upp, när han blir tonåring, när han blir vuxen, om den dagen kommer här på jorden, att han då ska förstå att jag som hans far, oavsett om jag ser ut att vara långt borta, oavsett vad det tycks ske i vår relation, så älskar jag honom. Och jag är där hos honom och jag vill vara nära honom. Det är ett vittnesbörd jag har fått ifrån min himmelske far i min relation med honom. Och jag vill dela med mig av just det. Ibland tycks det svårt för oss, visst? Ibland så ser det väldigt, väldigt mörkt ut för oss. Och där vill jag i det mörkret se att där kanske Gud finns. Just i min situation. Jesus gick igenom en sån här situation. Om vi ska titta på alla exempel i historien. Alla exempel i Bibeln på människor som haft det svårt. Så är Jesus vandring till Golgata kors och vad han gjorde där för oss. Det yttersta exemplet och uppmuntran för mig. Hur en människa går igenom en mörk, mörk stund. Och vad det var som hjälpte honom genom det. Låt oss slå upp våra biblar till Matteus. Matteus evangelium kapitel 26. I Matteus evangelium kapitel 26 så hittar vi berättelsen om Getsemane och sedan hur Jesus där grips. Jag vill läsa bara ett par verser som beskriver vad som börjar ske med Jesus och människor runt omkring honom. I Matteus kapitel 26 och i slutet på det kapitlet, eller i mitt nära slutet, vers 55. Matteus kapitel 26 och vers 55. Jesus är i Getsemane och nu kommer en folkhop för att gripa honom. Och det står så här. I samma stund, vers 55 i Matteus 26. I samma stund sa Jesus till folkhopen, som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Var dag har jag suttit i templet och undervisat utan att ni grep mig? Fråga, har den här folkhopen, har människor där träffat Jesus tidigare? Ja, i templet, visst. Jesus undervisade i templet och några av dem som kom där har lyssnat på honom. Men vad som har skett nu i deras relation är inte att de lyssnar på honom och kanske var de bara kritiska i sitt sinne. Utan nu är det en ren konflikt. De är där för att gripa honom, för att anklaga honom, visst? Tänk er, människor som vi kanske har runt omkring oss, som vi har haft en bra relation med. Och helt plötsligt så sker en förändring i den relationen. Bitterhet, vrede, konflikt, missförstånd, en separation i en relation. Nu det smärtan någon sa att kanske värre än att förlora någon man älskar i döden är att förlora någon man älskar för att den personen inte vill vara hos dig. Ett eget val att ta avstånd och aldrig mer prata med dig. En separation och en splittring mellan människor. Jesus säger, jag har suttit i templet och ni har hört på mig. Ni grep mig inte då. Men nu kommer ni hit med ett annat uppsåt. Ett annat motiv. Och låt oss fortsätta läsa vers 55. Matteus 26 och vers 56. Förlåt mig, 56. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Och sen, då övergav några lärjungar honom och flydde. Är det någon som läser Bibeln? Hängde ni med att Dan citerar fel? Alla! Inte några. Inte de svagaste. Inte de i minst tro. Visst? Hur många lärjungar övergav Jesus? Alla lärjungar. Och ni vet, om det fanns någon på den syndiga planeten jorden som skulle motta sin skapare när han kom, borde det inte vara Israel, eller hur? Om det fanns någon på jorden som skulle känna igen Gud, Jesus, när han kom och vandrade bland oss, skulle det inte vara juda? Skulle det inte vara människor i Jerusalem, den heliga staden? Om det fanns någon på jorden som skulle vara hos Jesus i hans svåra stund, borde det inte varit dem i Israel, i Juda, de 11, de 12 som han har vandrat med och byggt en relation i över 3 år. Borde det inte vara dem som var där hos honom? Men alla övergav honom. En av dem hade sagt i sin impulsivitet, Jesus, även om jag behöver gå i döden med dig, så skall jag inte lämna dig. Vem sa det? Petrus. Var det bara han som sa det? Vet ni att Bibeln säger att alla sa det, men han var först. Petrus var den som sa det först. I vers 35. I vers 35, Matteus 26 och vers 35. Petrus svarade honom, om jag än måste dö med dig skall jag aldrig förneka dig. Så sa också alla de andra lärjungarna. Visst? Nu alla har bekänt sin tro och sagt, Jesus, om du ska dö, då står jag där tillsammans med dig. Petrus var den första, och ni vet historien om hur Petrus förnekar Jesus i slutet på kapitel 26. Nu kapitel 27 så hittar vi en berättelse om Juda som tar sitt liv. Han som svek Jesus. Jag vet inte. Leta här. Förlåt mig. Juda. Ni vet, ibland så tänker vi på Juda som den här onde killen som svek Jesus. Gjorde han dumma saker, Judas? Ja visst. Men kom ihåg, vi måste komma ihåg här att Jesus älskade Judas, visst? Jesus var en vän med Judas. Om Jesus hade fått välja, om Judas inte hade ett fritt val, så hade Judas varit i himlen i det eviga livet tillsammans med Jesus, visst? Kom ihåg, Jesus och Judas var vänner. Och vad som händer i kapitel 27 är att en vän till Jesus, Judas, en vän till Jesus, Judas, en person som Jesus älskar, faller så långt ner i synd att han tar sitt eget liv. Han tar självmord. Jesus ville inte att det skulle ske. Jesus ville inte att hans vän skulle dö. Att hans lärjungar skulle svika honom. Jesus ville något annat. Men här så ser vi hur vi som människor, de närmaste, börjar separera sig från Gud. Jesus förlorar en vän i självmord. Han förlorar sina närmaste lärjungar i att de flyr bort ifrån honom i farans stund. Och så kommer vi till Golgata kors. Allt ser mörkt ut för Jesus. Och för att på något sätt lägga till hur fruktansvärt allting är, hur mörkt allting är, så sker övernaturliga fenomen på korset. Och vi läser det i vers 45 i kapitel 27 i Matteus evangeliet. Matteus evangelium kapitel 27, vers 45. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. I tre timmar beskriver Bibeln att ett mörker täckte hela landet. Korset var insvept i ett mörker. Ett mörker, lik det som du och jag ibland kan gå igenom. Men Jesus gick igenom det, multiplicerat med allt som du någonsin kan erfara. Här tynger all synd, all ondska, all skuld från mänskligheten tynger Jesus när han hänger på korset. Det här är en mörk situation. Det här är en situation som du och jag kan titta på och se. Vi är inte ensamma. Andra har gått igenom samma sak. Jesus själv gick igenom en fruktansvärd mörk period i sitt liv. Och så kommer vers 46. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Inte bara ser Jesus sina närmaste vänner, sina lärjungar, sin bästa vän, överge honom, dra sig bort ifrån honom, svika honom, separera sig ifrån honom, ta avstånd ifrån Jesus. Utan när han hänger där på korset, övergiven, så talar alla hans omständigheter runt omkring honom. Hans känslor tycks antyda att inte bara människor sviker, utan här är jag övergiven av Gud. Jesus fruktar här att den synd som han har valt att ta på sig, att den synd som Guds vrede nu riktas mot, att den synd som han väljer fritt att bära för dig och mig, att den synden är så fruktansvärd för Gud att det som sker nu på korset kommer orsaka en evig separation mellan Jesus och hans himmelske far. Därför säger han: varför har du övergivit mig? Vers 47-49. Några av dem som stod där och hörde det sa: han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp och fyllde det med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. De andra sa: låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Här ser vi det. Missförstånd. Jesus ropar på Gud. Men människor tror att han ropar på en profet, på en människa. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har upplevt i mitt liv, i mörka svåra stunder, när jag ger uttryck för min tro bland människor som kanske inte har samma tro som jag, och de säger till mig: Dan, du följer bara människor. Du följer bara en organisation eller en kyrka eller ett samfund. Dan, den tro som du har, det är inte en relation med Gud, utan med en profet. Kanske citerar du Bibelns ord för någonting som hjälpt dig. Kanske citerar du inspirerad skrift som har hjälpt dig. Och någon nära dig säger: ah, det där är inte från Gud. Det där är profetens ord. Kanske bekänner du din tro och människor missförstår dig runt omkring dig. Kanske blir du hånad när du ropar efter Gud och bekänner din tro. Kanske går vi igenom sådana här svåra stunder där människor sviker oss, våra vänner, vår familj. Kanske talar våra omständigheter, våra känslor och allt runt omkring oss så starkt och så mörkt att vi till och med börjar tvivla på vår relation med Gud. Lukas evangelium lyfter fram ytterligare vad Jesus går igenom på korset. Vi ska komma tillbaka till Matteus, men vi går till Lukas kapitel 23. I Lukas evangelium kapitel 23 så beskrivs ytterligare vad Jesus går igenom på korset. Lukas kapitel 23. Lukas evangelium, 23 kapitlet, vers 44. Vers 44. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han sagt detta gav han upp andan. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa: Den mannen var verkligen rättfärdig. Allt folket hade samlats för att se på, och de slog sig för bröstet när de såg vad som skedde och vände hem igen. Här ser vi samma berättelse, vi känner igen den. Jesus i det här mörkret, plus det övernaturliga mörkret som täcker honom. Jesus som här befinner sig i separation ifrån människor runt omkring sig. Från hans lärjungar som flytt bort ifrån honom. Och till råga på det så står det i vers 49 följande. Vers 49 så står det: Men alla hans vänner, också de kvinnor som hade följt honom från Galileen, hade stått på vad? Avstånd ifrån och sett detta. Återigen så uttrycker Bibeln den här avståndstagandet ifrån Jesus i hans mörka, svåra stund. Separation. Alla hans vänner, hans lärjungar, människor som förut sett upp till honom. Här vågar de inte stå där tillsammans med honom. Petrus sa, om det här sker någon dag så ska jag hänga vid sidan av dig på korset. Alla lärjungar sa, om Jesus blir dömd till döden, så går jag fram och säger till dem: ställ upp ett till kors, jag vill dö tillsammans med honom. 12 kors skulle vara där tillsammans med Jesus. Men de är inte där. De har flytt. De har separerat sig från honom. Majoriteten av de som borde varit hos Jesus är inte där. De sviker honom. Och Jesus brister ut i det här nästan oförklarliga. När han ropar till sin far i himmelen: Varför har du övergivit mig? I psalmerna så uttrycks känslor på ett väldigt speciellt sätt. Om ni vill läsa psalmerna så kan vi se där vad du och jag som människor kan gå igenom. Och jag tror att vissa av de känslor som uttrycks i Saltaren är också en perfekt beskrivning av vad Jesus går igenom här på korset. Låt oss titta på två exempel. I psalm 38. Psalm 38. I psalm 38, vers 9-12, så uttrycks någonting som vi som människor kan gå igenom i svåra stunder. Psalm 38, vers 9-12. Jag är maktlös och helt sönderslagen. Jag klagar i mitt hjärtas oro. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har övergivit mig och mina ögons ljus, också det är borta. Mina nära och kära håller sig borta från min plåga. Mina närmaste stannar på avstånd. Jag vet inte om du någon gång har känt på samma sätt som det beskrivs här. Det står att jag känner mig maktlös och sönderslagen. Det står att min kraft är borta. Jag känner mig övergiven. Mina ögons ljus är borta. Om ljuset är borta, om du inte ser något, vad är det då runt omkring dig? Mörkt. Ett mörker. Jesus gick igenom ett fruktansvärt mörker på korset. Om du har upplevt det någon gång, så om du är som jag, så kanske du ropar ut till någon för sympati. Någon som förstår dig. Någon som visar att du är där, som du är där och stöttar mig. Och jag vet inte om du har upplevt det här. Att när du är i ditt mörker och du känner längtan efter någon att prata med, så finns det ingen där som lyssnar. Det finns ingen som visar uppmärksamhet. Det finns ingen som förstår dig. Och det gör smärtan så djup. Du försöker berätta. Du söker någon runt omkring dig. Men där finns ingen. Du går till dina närmaste. Du kanske går till din familj. Och det står här i vers som vi läste, vers 12. Mina nära och kära håller sig borta från min plåga. Mina närmaste stannar på avstånd. Om någon skulle lyssna, om någon skulle vara där hos dig, så är de inte där. De kära, dina nära, de tar avstånd ifrån dig. Jesus erfarenhet på korset var en separation, separation, separation. Övergiven, övergiven. Där var han i sin ensamhet, i ett fruktansvärt mörker. Psalm 69. Psalm 69 uttrycker också dessa svåra stunder i en människas liv som vi kan gå igenom. Psalm 69. Psalm 69. Psalm 69 och vers 22. Vers 22. Det står: de gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Någon som känner igen det här typen av språk? Från vart? Jag känner igen det från korset. I Johannes så beskrivs hur Jesus hänger på korset och han säger: jag är törstig. Han uttrycker ett behov på korset. Jag är törstig. Och vi har läst det idag, men inte från Johannes. Vad gör människor runt omkring honom? De missförstår. De ger honom något annat. Inte färskt vatten. Utan de ger honom vad? Surt vin. Ättika att dricka. Han förväntar sig att någon ska hjälpa. Men ingen finns där som ger det han behöver. Kan det vara så att psalm 69, långt innan korset, beskriver en erfarenhet som Messias skulle ha när han dog på korset? Om det är så, läs då vers 21. Vers 21. Läs vers 20 också. Det står: du känner det hån, den skam och den vanära som jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande men fann inget, på tröstare men ingen kom. Kan det vara så att vi känner oss så övergivna? Kan det vara så att sorg hos oss människor kan göra oss sjuka? Kan det vara så? Jag tror det. Jag har träffat människor som har gått igenom det. Du har säkert också exempel på hur sorg, bitterhet eller till och med eller övergivenhet, hur känslor som du och jag som människor har påverkar vårt fysiska liv. Bibeln säger att förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Det som dödade Jesus på korset, det var inte spikarna genom hans händer. Det som dödade Jesus på korset, det var inte alla slag han hade fått. Det som dödade Jesus på korset var inte den fysiska smärtan som han utstod. Det som dödade Jesus på korset var att hans hjärta krossades av syndens börda. Han valde att bära synd. Och Guds vrede riktades mot synden. Och Jesus väljer frivilligt att gå igenom den fruktansvärda separation mellan honom och hans far. Den fruktansvärda upplevda separationen mellan Gud och hans älskade son på korset. Det som dödade Jesus på korset var inte en romersk soldat med ett spjut, utan det var din och min synd. Din och min förakt. Ditt och mitt hån. Det tog livet av universums härskare. Av Messias. Räddaren. Han som hade gått och aldrig sett förbi ett behov hos människor. Han kände den minsta beröring. När han gick i en folkhop så kände han att det var någon som berörde hans manteltofs. Den minsta beröring i ett uttryck av hjälp, av sympati. Och Jesus stannar och vänder sig om och ser den här kvinnan. Han som inte såg förbi någon typ av behov som människor hade. Jesus som alltid fanns där. Jesus som alltid var nära. Jesus som såg och gav och gav och gav till mänskligheten. Nu hänger han på korset. Men ingen kommer till honom. I berättelsen finns hopp. I berättelsen om Golgata finns hjälp för dig och mig. Det här är en situation som jag tror du och jag kan känna igen oss i. Men aldrig i det mått som Jesus gick igenom. Men där i mörkret. När allt ser hopplöst ut runt omkring oss. Så kan du och jag välja. Vad sa jag? Välja att se Gud och hans närvaro. Jag vet inte om jag uttrycker mig rätt där. Även om mina känslor säger någonting. Även om mina omständigheter säger någonting. Även om till och med människor hånar mig och säger: Dan, du är långt ifrån Gud. Du borde bete dig si och så, annars är du inte nära Gud. Dan, ditt beteende, vem du är och hela din utstrålning. Du är långt ifrån Gud. Även om hån, förakt från människor säger dig någonting. Även om omständigheter, lyssna, även om dina egna känslor säger till dig: Gud, varför har du övergivit mig? Lyssna, det är inte din tro. Människors åsikter är inte din tro. Dina känslor är inte din tro. Omständigheter är inte din tro. Visst? Det är inte det som avgör om du är nära Gud eller om Gud är nära dig. Det är inte det som avgör vad som är sant. William kanske inte känner att jag är i rummet. Men sanningen är att jag är där. Visst? Likadant med oss och Gud. Vi kanske inte känner att Gud är där i vårt mörker. Men sanningen är, och det är det som spelar roll. Sanningen är att Gud är där. Gjorde Jesus Guds vilja på korset? Absolut. Läs Galaterbrevet 1 för att hitta en tydlig beskrivning på det. Jesus på korset gjorde exakt vad Gud ville att han skulle göra. Men det kanske inte såg ut som det. Det kanske inte kändes som det. Det kanske inte kändes som att han var nära Gud och gjorde precis det han ville, Gud ville att han skulle göra. Men Jesus väljer att tro på Gud. Inte min vilja ske, utan din vilja. Till och med kan det vara så att för dig och mig, När vi just gör Guds vilja så kan vi gå igenom svåra stunder. Andra Timoteusbrevet säger, så kommer också alla som vill leva rättfärdigt förföljas. Känner vi igen texten? Kanske är det så att just för att du vill följa Gud så går du igenom en svår stund i ditt liv. Jag har hjälpt många människor att fatta det beslutet att vilja leva rättfärdigt, vilja leva med Gud. Efter dopet så går de här människorna ofta igenom en väldigt, väldigt svår stund. Varför? Jo, för vi vet alla om det. Det finns en konflikt i vår värld. Det är någon som inte är glad när jag väljer att följa Guds vilja. Det är någon som är där och viskar i mitt öra, i mörkret, i de mörka stunderna i mitt liv. Så är det någon som säger, Dan, du ser vad som sker runt omkring dig. Du ser vad människor säger om dig. Du känner väl själv dina känslor, vad de säger till dig. Men det är inte verkligheten. Om den rösten säger, överge din tro. Gud har övergett dig. Gud är inte här. Så kan vi alltid välja att tro att i mörkret se Gud. På Lifestyle TV så skriver många människor till mig. Och jag känner mig så ödmjukad över att människor skriver i ett rop på hjälp. Som om jag var någon som kunde hjälpa. Och jag studerar Bibeln och ett av de sätt som jag växer mest på som människa. Är när jag delar med mig. Och försöker hjälpa andra runt omkring mig. Någon skriver till mig i en fruktansvärd situation. Och jag tänker, hur ska jag? 29 år gammal. Kunna hjälpa den här. Som är dubbelt så gammal som mig. Visst. Vem är jag? Och jag söker hjälp i Guds ord. Jag söker löften som har hjälpt mig. Och jag delar med mig av det till andra. En kvinna skrev till mig. Hon skrev. Dan, jag gav mitt liv till Gud. För ett halvår sedan. Dan, du säger. I dina predikningar, du lyfter fram Guds ord och där det står i Bibeln att när vi ger vårt liv till Gud, då kommer han börja ett arbete i oss, i vårt hjärta. Jag vill följa Gud. Jag vill bli av med mina onda tankar och mitt onda beteende. Men Dan, ett halvår har gått och ingenting har förändrats. Dan, varför har du fortfarande den tro som du har? Vad ska jag svara? Guds löfte är där. När vi ger vårt liv till Gud. Då ska han förändra oss. Då ska han börja arbeta i oss. Hur ska jag hjälpa min vän? Och vet ni vad? Jag tänker tillbaka på hur det var för mig. Jag gav mitt liv till Gud när jag var 22 år gammal. Och någonting började hända med mina känslor och mina tankar den dagen. Ni vet, jag, det hände inte så här. Och helt plötsligt så svävar jag på moln som ett helgon. Och det gör jag inte idag heller, som ni har sett. Jag står rakt på jorden, visst? Men någonting hände den dagen. Och det var det här. Innan jag beslutade mig och jag stod upp och svarade på en appell av att ge mitt liv till Gud. Och jag tänkte, vad ska folk tänka om mig när jag står här? Innan den stunden i mitt liv, så tänkte jag så här. Jag är en god människa. Jag gör inget fel. Jag försöker vara snäll och rättvis mot människor runt omkring. Jag har aldrig dödat någon. Jag har aldrig våldtagit någon. Visst? Jag är en god människa. Vem är du att säga att jag behöver omvända mig? Ett nytt liv. Jag mår bra det här. Men den dag då jag såg Jesus kärlek, vem han är, så började någonting hända i mitt tankegång och mina känslor. Och det var det här. Helt plötsligt började jag se mig själv exakt som jag är. Vilka tankar jag hade. Vilket beteende jag gjorde mot andra människor. Hur jag sårade människor. Vad jag sa. Helt plötsligt så blev jag medveten om att det här är Jesus. och hans perfekta exempel. Och i kontrast till hans helighet såg jag mig själv som exakt den jag är. En syndig människa. Jag fortsatte dag efter dag, vecka efter vecka på mina knän tillsammans med Gud. I en ödmjukhet och förlåtande anda. Gud, vem är jag? Jag vill bli av med det här. Hjälp mig. Jag har gjort ett val. För mig, ju närmare jag kom Bibeln, ju mer jag läste så märkte jag, är det här något jag behöver kämpa med också? Är det här talar precis till mig. Och ju mer jag studerade, ju närmare jag kom Jesus, desto mer såg jag vem Jesus verkligen var. Och desto mer såg jag hur jag är inte alls lik min frälsare och min vän Jesus. Men vet ni vad? Det var inte alls det som mina vänner runt omkring mig såg. De såg inte att Dan blev sämre och sämre och sämre. Eller hur? Vet ni vad de sa till mig? De sa så här. Dan, varför har du blivit så vänlig? Dan, varför ler du så mycket nu för tiden? Dan, varför är du nu så hjälpsam helt plötsligt? Jag förstod inte. För ju närmare Jesus jag kom, desto mer såg jag hans helighet och min syndfullhet. Och bad om förlåtelse och Gud hjälpte mig steg för steg. Men jag såg upptäckte mer och mer i mitt liv som jag behövde lägga bakom mig. Men mina vänner såg något helt annat. De såg hur jag gick på en vandring till att bli mer och mer lik Jesus exempel. Förstår ni vad jag försöker säga? Ni vet, ibland så kan vi frestas att ge upp för att vi känner oss svaga. Vi känner oss i det mörkret och vi säger, jag är så långt bort ifrån Gud. Vänner, ge inte upp i den stunden. Ge inte upp. Bli inte förtvivlad. Gud har aldrig övergett en syndare. Gud har aldrig lämnat en människa som går igenom en svår stund. Vi kan välja att i vår mörker, i vår situation, se att Gud är där och Gud vill hjälpa oss. Hans innersta längtan är att återställa dig i harmoni med honom. Hans längtan är inte att kasta bort dig för vad du gör. Kasta bort dig för hur ond du är. Guds innersta längtan är, kom tillbaka till mig. Jag vill förlåta. Jag vill frälsa. Jag vill rädda dig. Ibland kan det vara så att vi upplever mörka stunder och svår situation just för att vi är nära Gud. Jesus mörker på Golgata kors innehåller en djup, djup sanning. Låt oss tänka på det. Allt blir mörkt under 3 timmar på korset, det säger Bibeln, visst. Varför blev det mörkt? Varför täcktes korset av ett mörker? Det var ett övernaturligt mörker. Hur vet vi det förresten? Jo, för att korsfästelsen skedde under påsken, eller hur? Påsktider. Och jag vet inte om ni har lagt märke till det, men det är samma sak idag som det var då. Och det är det här, att under påsktider så är det fullmåne. Visst? Tänk på det nu till påsken. Det var samma sak på den tiden. Det är fullmåne. Det vill säga, jorden är här, solen är här, låt mig säga mitt huvud, okej? Okay? Mitt huvud är solen, här är jorden och månen är här. Då blir det fullmåne, okej? Okay? För solen lyser direkt på månen så att den lyses upp när jag tittar på den, okej? Okay? Solförmörkelse, det är det naturliga. Vissa tittar på texten och säger, ja det måste ha varit en solförmörkelse, för mirakel kan ju inte ske, eller hur? Solförmörkelser sker när månen är här. Visst? Och det vill säga solen förmörkas. Så vad vi vet är det här. Att det mörker som skedde på korset hade ingen naturlig förklaring i en solförmörkelse. Vi vet det, för det var under påsken. Och under påsken så är det fullmåne. Och enligt naturens lagar så är det omöjligt för en solförmörkelse att ske då det är fullmåne. Okay? Så vi vet att det var ett övernaturligt mörker. Vem är det som har kontroll över vinden, solen? Vem är det som kan orsaka ett övernaturligt mörker? Vem? Det är Gud. Det är Gud som har all makt i himmel och jorden. Så med det resonemanget så förstår jag snabbt att vad det än var för mörker, så var det Gud som orsakade mörkret. Visst? Men vänta nu. Vänta nu. Varför? Räckte det inte att han gick igenom alla de här svåra stunderna, Jesus? Att allt var så svårt runt omkring er? Varför måste solen förmörkas? Varför ska allt runt omkring korset dessutom rent fysiskt täckas av ett övernaturligt mörker? Gud, varför? Låt oss läsa en text i Bibeln som uttrycker något helt fantastiskt angående Guds närvaro och mörker. Okej? Okay? Något som vi sällan tänker på, men låt oss läsa det. I psalmerna, Psaltaren 18. Psaltaren 18. Psalm 18 och vers 7. Psalm 18 och vers 7. Nu lägg märke till den här versen. Om du vill, om du har en vana att stryka under i din bibel, så gör det efter att vi har läst den. Det är min rekommendation. Kom ihåg den. Det vi ska läsa ifrån psalm 18, vers 7. Kolla här. Det står så här. I min nöd åkallar jag Herren. Till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst. Mitt rop till honom nådde hans öron. Okej? Okay? En människa här uttrycker sina känslor. Han går igenom en nöd. Visst? Han ropar på Gud. Och Gud hör. Gud ska svara. Och titta nu vad som står i resten av verserna till vers 12. Vers 7 och vers 8 nu. Då skalv jorden och bävade. Bergens grundvalar darrade. De skakade. Ty hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun. Eldglöd ljungade från honom. Han sänkte himlen och for ner. Mörka moln var under hans fötter. Han for fram på keruben och flög. Han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom. Mörka vatten, tjocka mål. Lade ni märke till det? Ser ni vad Bibeln säger? Gud här svarar ifrån sitt tempel. Jorden skalv, saker sker. Gud ska nu komma ner för att vara nära den som ropar i sin nöd. Någon här ropar i sin nöd på Gud och Gud själv börjar komma ner till honom. Men han täcker sig i ett moln av mörker. Under hans fötter så står det, där är mörker. Eld sprutar ut, och ni vet den här beskrivningen. Det står i Bibeln, i vers 12 där. Han gjorde mörker till sitt skydd. Till en hydda som omslöt honom. Mörka vatten. Ni vet, Bibeln har just sagt det här. Ibland kan Gud dölja sin närvaro med mörker. Ser ni det från Bibeln? Ibland kan Gud dölja sin närvaro med vad? Mörker. Visst? Har vi ett sånt exempel i Bibeln? Minns ni Moses på Sinai berg? Mose går upp på Sinai berg och där så blir det eld. Och Bibeln säger, mörka moln täckte toppen på Sinai berg. För Gud var där. Och det är ett problem när Gud ska vara närvarande. Och det är det här, du och jag är syndiga människor. Och vi kan inte direkt se Guds härlighet. Det är det som är läxan på Sinai berg. Ni minns Mose som sa, för jag ser lite i alla fall. Guds närvaro kan ibland täckas av mörker. Nu. Mörkret på korset var orsakat av vem? Gud. Varför? För att trycka ner Jesus i sin ångest och sin nöd? Vet ni vad jag tror? Jag tror, just på grund av det vi läste här, kanske var det så att Gud använde mörkret för att dölja just sin närvaro vid korset. Och du och jag kan välja. Du och jag kan välja att i våra mörka stunder, i våra svåra situationer i livet, kan vi välja att se på elden som går ut genom Guds ögon. Vreden som det talas om. Mörkret som det talas om. Vi kan tänka, åh fy vad fruktansvärt. Åh fy, vilken Gud det är. Han har övergett mig och han vill bara straffa. Vi kan läsa den texten så, visst? Eller så kan vi välja att se att det mörkret skyddar mig ifrån Guds närvaro. För han vill vara hos mig. I min mörka stund. I min svåra situation. Så kan det vara så att Gud vill lära mig någonting. Gud vill vara nära mig. Gud är faktiskt där i mitt mörker. Och det är ett val vi kan göra. Jag vill avsluta och läsa något fantastiskt. Något helt otroligt fantastiskt. Ifrån en bok som har betytt så mycket för mig. För mig. Vändpunkten. Jag har längst bak på de sista sidorna skrivit referenser till saker i den här boken som har talat till mitt hjärta något oerhört. En av de sakerna hittar vi i ett kapitel som heter Golgata. Och jag slår upp till det kapitlet. Boken beskriver det mörker som täckte korset. Det här övernaturliga mörkret. Den här svåra stunden som frälsaren gick igenom. Och lyssna. Lyssna varför det mörkret var där. I detta tjocka mörker dolde sig Guds närvaro. Han gör mörkret till sin boning och döljer sin härlighet för människorna. Gud och hans heliga änglar var närvarande vid korset. Och sen den här meningen. Fadern var med sin son. Det här är Bibelns Gud. Det här är universums skapare. Det här är den vän som jag följer. I mina svåra stunder. När allt ser mörkt ut runt omkring mig. När människor hånar mig. När mina känslor till och med säger, Gud, vart är du? Jag ser dig inte. I det mörkret. I den smärtan. I den sorgen. I det fruktansvärda mörker som tynger mig. Kan jag på grund av min tro välja och säga, kanske går jag igenom det här just för att Gud är nära mig. Han överger mig aldrig. Han lämnar mig inte. Vänner, ge inte upp i de stunderna. Håll fast vid Gud. Be, be, be. Lämna honom inte. Amen.